På midsommardagen 1985 förlorade Ingela Bent och Jim Downing sin pojke Olle i plötslig spädbarnsdöd. Olle var då 7,5 månad gammal. Ingela Bent och Jim Downing har kallat sitt program Lille Olle andas inte mer.
Överge oss inte i sorgen. Se mig i ögonen när du talar till mig. Och låt mig tala till punkt.
Ta i mig. Det hjälper. Tala inte om din lycka, om din framgång i jobbet eller om dina trassliga relationer. Försök inte få mig att sluta sörja.
Säg inte att du förstår hur vi har det. Låt oss istället få tala om det som hände.
Ett ögonblicks skillnad. Vi skiljer sällan ett ögonblick från ett annat. De läggs till varann och flyter ihop. Och livet rullar på. Vi planerar framåt och räknar med morgondagen som en självklarhet. Med livet som något givet. Och vi andas utan att reflektera.
Det är midsommar. Vi skålar för framtiden där vi sitter på stranden. Där, på andra sidan sjön, går vägen norrut, säger vi. Till Dalarna, dit vi ska framåt kvällen med vår 4-åring Pim och lille Olle. Han sover i bilen strax in till oss, i skuggan av de höga furorna. Olle är 7,5 månader nu. Bara det är ett mirakel. Han föddes som tvilling nummer 1. 3 månader för tidigt. Hans tvillingssyster Maja dog efter bara 12 dagar. Vi sörjer henne än, men vi har ju Olle. Han klarade sig genom kuvöstiden. Han växte, han var duktig. Kom hem till oss mitt i vintern. På läkarbesöket för 3 dagar sedan var allt så bra. Läkaren berömde Olle. Frisk som en nötkärna, sa han.
Ska vi åka tillbaks? Till Pim på festen? De har nog redan börjat dansa kring midsommarstången nu. Lille Olle sover än. Så bra att han sover. Han som varit så mycket vaken på sistone. Jag drar undan myggnätet och känner på hans varma ben. Men vad han sover tungt. Jag tvekar ett ögonblick. Gick det en sekund eller bara en tiondels?
Jag ser ditt ansikte i backspegeln. Dina ögon som vägrar förstå vad de ser. Lyft upp honom, säger jag. I samma stund som jag vänder mig om räcker du fram hans kropp. Olle är tung, livlös, grå. Huvudet hänger utan styrsel. Och pupillerna i hans halvslutna ögon är stela.
Ringdansen vacklar när vi tvärnitar nedanför midsommarstången och musiken tonar sakta bort. Bara en fiol är kvar till sist. Gråtande barn i blomsterkransar och kvinnor i folkdräkter samlas kring oss. Och mitt i alltihop står våran Pim, blek och stel. En av gästerna, en läkare, hukar sig över Olle och arbetar febrilt. Tyvärr, säger hon till sist. Det är för sent.
Jag har sett det förr. Det kallas plötsligt spädbarns död, säger läkaren. De bara slutar andas. Det fanns inget ni kunde göra.
Världen har stannat när vi återvänder från akuten. Utan Olle. De höga furorna står orörliga. Vattenytan på den stora sjön ligger spegelblank när solen sänker sig som en röd blodstroppe bakom bergen långt borta. Naturen håller andan hela den långa ljusa natten då lille Olle inte andas mer. Varför dog han? Och varför drabbas just vi? Igen. Varför? Ingen kan svara. Vi lämnas med frågor som måste besvaras.
Varför lät ni Olle dö? Frågar Pim den kvällen. Varför åkte ni ifrån mig? Det hela är kusligt. Overkligt. Skogen tog Olle på årets längsta dag. Döden smög iväg med honom utan att varna oss. Varför fick vi inget veta? Eller fanns det tecken vi inte såg? Vad viskade furorna om i natt? Varför var doften och blommande skvattram så bedövande? Varför dog Olle just här?
Berätta inget för mormor.
Men hon kommer att fråga var Olle är.
Då får vi säga att han är på en resa.
Men då kommer mormor att fråga Pim när han kommer hem igen.
Då får vi säga att han inte gör det.
Men det går ju inte. Nu förstår du väl.
Då får vi säga det tyst då.
Vi hade varit ute på sjön och varit på en ö och badat. Och kom hem och satt just åt middag då det ringde på telefonen. Och det var Pyttan som ringde. Och då sa han, hej det är Pyttan, det har hänt något fruktansvärt. Det är Lola har dött. Och ja, först reagerade jag så att jag trodde inte att det var sant. Därför att Olle skulle leva. Maja hade dött och Olle hade, han var ju så stor så att han skulle fortsätta att leva. Och så satt resten av familjen åt middag och Fanny började gråta också.
Vi hade ju följt deras kamp med de här två små barnen rätt nära under ganska lång tid. Och så plötsligt kom det här fruktansvärda beskedet som gjorde att vi kände oss alldeles förstenade. Det gick nästan inte att känna någonting just i den här situationen när vi fick det här beskedet.
Och det var just väldigt vacker sommar och allting var som det skulle. Men där kunde jag inte släppa mina tankar. Och så skrev jag ett brev och jag mindes Olle. Därför att vi just hade varit dem ganska nära under hela den här tiden. Och jag var också med på Sankt Göran och tittade på Olle när han låg i kuvös.
Vi är redan slagna, men slaget träffar igen när vi återvänder hem till Stockholm. Till Olles kläder, hans skötbord och säng. Allt precis som innan vi for. Din sammetslena hud, lille Olle. Ditt fjuniga huvud som jag alltid vilar kinden mot. Dina ljusblåa, skrattande ögon. Gurglande ljud. Dina ben som sparkar till av glädje när jag kommer in för att lyfta upp dig. Jag luktar på din tröja. Din lukt. Precis som förut. Men du är inte här. Du ligger iskall i ett kylfack i Örebro. Luften som Olle inte längre andas räcker inte till för mig heller. Brösten spränger och spänner. De fylls med Olles mjölk som droppar och tårarna trillar. Mina armar är tunga. De värker. Hela kroppen förbrukad och slak. Jag vet inte vad jag ska göra av mina tomma händer. Jag måste få Olle tillbaks. En liten som aldrig blev stor. En knopp som inte fick slå ut. Du skulle just få din första tand. Och din gula hatt blir alltid på tok för stor. Alla glädjeämnen vi inte får uppleva. Pim som storebror. Jag tar ner allt i källaren, säger Jim. Nej, svarar jag, Vänta. Jag kan inte städa bort Olle. Efter några dagar ordnar jag hans skötbord. Lägger allt i små högar som förr. Bäddar sängen och radar upp alla små djur. På kudden lägger jag en liten bukett smörblommor. Den andra halvan la jag i Olles famn när jag tog farväl dagen efter att han dog. Jag vaknar på natten. Olle levde i drömmen. Om vi haft Olle bredvid oss. Om vi gått till bilen 5 minuter tidigare. Hade Olle levt nu? Kvävdes han inte ändå? Skrek han? Hörde vi inte? Är det mitt fel? Vad är det för straff jag får? För vad? Jag skriker och skriker. Men det gälla skriket är en stel grimas så att inte Pim och Jim ska vakna. Jag tar på dem bägge. De andas.
Mitt i folkvimlet på Götgatan. Jag går djupt försjunken i mina tankar. Avskärmad. Omgiven av ett osynligt skal. Jag märker inget och vill inte märkas heller. Så rycks jag ur mina tankar av att något hårt knuffar till mig i knäna. En ung kvinna med barnvagn. Hon är brunbränd och klädd i en himmelsblå sommardräkt. Hennes blick är kall och uppfordrande. Jag förstår. Hon är nybliven mor. Hon har barnvagn. Det är trångt på trottoaren. Och jag, en ensam man i jeans och skäggstubb, är så jävla ouppmärksam och drömlig att hon har tvingats stanna upp med barnvagn och shoppingväskor och allt. Jag står i vägen faktiskt. Överlägset trummar hon med fingrarna på barnvagnshandtaget. Och jag hatar henne. Vi klipper till henne. Men jag stiger åt sidan. Vi har inte sagt ett ord till varann. Jag fortsätter gå. Men efter några steg svider det till i ögonen. Jag försöker blinka bort tårarna. Det här går inte längre. Jag måste skaffa mig solglasögon.
Hur många känslotillstånd går jag igenom på en dag? Hur kan kroppen hålla ihop när det rasar inombords av så motstridiga krafter? Allt finns med, men ändrar sig. Hur kan jag sitta på japansk restaurang 14 dagar efter Olles död, småprata och tycker att sushi är gott? Var tacksam för det, säger en vän som vet. Kroppen tar igen sig. Du är bara i början av en mycket lång tid. Jag fick en kvist av en kärleksört på allhelgona några dagar innan Olle och Maja föddes. Rotsystemet spred sig i glaset över vintern och jag planterade ut den på landet innan vi for iväg över midsommar. När vi återvände dit efteråt är kärleksörten uppryckt med roten och slängd bredvid. Vi planterar om den, säger Jim. Om den förtorkade kärleksörten får leva, då finns det en fortsättning på livet. Vi får se om den klarar sig, säger Jim. Förlamad ligger jag sen på sängen i timmar. Hårt inrullad i en filt mitt i värmen. Tänk att få slippa allt. Ge efter. Där lockar en utväg till Olle och Maja.
Lille Olle är stor nu, mamma. Han har ett hus där uppe i himlen med flera rum i. Han jobbar på en godisfabrik.
Mina tårar rinner ner för kinderna för att Pim finns och säger så.
När Jim och Pyttan var på landet med oss så var det bara några dagar efter Olles död.
Det var fantastiskt vackert väder. Det var riktigt värmebölja. Jag var ute och badade. Och det var så idylliskt allting. Men samtidigt så fanns ju den stora sorgen. Och både Jim och Pyttan var ju då förändrade av sin sorg. Som ibland var lite svårt att ta, tyckte jag. Därför att sorg är så främmande för oss. Vi har fått lära oss att bära vår sorg själva, ensamhet. Eller inte låtsas om den alls. Och nu var den där och den var så tydlig och öppen.
Jag tyckte, mitt minne nu, och jag tror att det var så då också, var att det var väldigt skönt att de var där. Och att även om man inte alltid kunde prata om Olles död och det fruktansvärda som hade hänt, så var just det här att vi bara var där, att det fanns med hela tiden ändå. Det var, kände jag som något skönt och någon sorts trygghet. Då och då så började man prata med Jim eller med Pyttan om någon detalj i det hela. Vad som hade inträffat och hur det hade gått till och hur lång tid det tog innan ambulansen kom och vad de hade känt och hur de hade reagerat. Det blev naturligt då, i den här semestertillvaron eller den här samvaron som på ytan väl såg ut precis som den hade gjort för ett vanligt tillfälle. Men vi lagade mat ihop och vi gjorde små utflykter, vi var ute med båten någon gång och umgicks. Men hela tiden fanns ju det här med väldigt intensivt närvarande.
Jag lägger Olles svepning som han ska ha i kistan i en konsumkasse med evighetstecknet i blått utanpå. Jag går med den upp för Götgatan till begravningsbyrån på krönet. Tänk om de visste vad jag bär på, de jag möter. Jag bär en liten legobil som Pim har gjort till Olle. Och en garnboll som ska vara mjuk mot Olles kind, säger Pim. En tapperhetsmedalj från sjukhuset som Olle fick på sitt sista läkarbesök. Olles vita sparkdräkt i frotté, hans ljusblå mössa. Ett vitt linnelakan med rosenbord som min farmor knypplat. Maja fick ett likadant i sin kista. Och smörblommor som Olle ska vila på tillsammans med rosenknoppar jag klippt från buketter vänner skickat till oss. Mina sista omsorger om lille Olles kropp lämnar jag på begravningsbyrån och går sedan tomhänt hem.
Jag vet att Pyttan var orolig, eller både Pyttan och Jim var oroliga inför begravningen förstås. Så de hakade upp väldigt mycket på begravningen. Liksom det tidsperspektiv de hade var fram till begravningen. Och de valde sånger och musik och tal. Och jag var ju också då ganska nervös inför den här begravningen. Och jag hade svårt att sova natten innan jag gick ut och plockade väldigt mycket blommor. Jag visste att de ville ha mycket blommor i bilen där kistan skulle ligga. Så jag plockade natt och dag till de här blommorna som både är ljusa och mörka. Och plockade många sådana. Och vi får ut i bil till skogskyrkogården. Och sen när vi kom in i kapellet så såg man den där lilla vita kistan. Och det var först då som jag riktigt förstod att Olle var död ändå. Och att kistan var så väldigt liten. Och att det bara var en liten, liten bebis som låg i den där kistan. Och då brast jag gråt. Ordentligt för första gången. Och jag tror att de andra som kom in där reagerade på samma sätt. Och det var fullt med blommor kring kistan. Och sen var själva ceremonin mycket vacker. Och det var någon som läste en dikt som handlade om sorgen och glädjen. Och att det ena måste finnas i förhållande till det andra. Att sorgen kan inte existera utan glädjen och tvärtom.
Kära Ingela och Jim. Och alla vänner som kommit hit för att ta avsked från lille Olle. Ni vet själva att det är svårt att trösta när ödet slår till. Vad skulle Olle själv säga till er? Jag ska försöka göra mig till tolk för lille Olle. Jag gör det i den absoluta förvissningen att han lever precis som jag, precis som ni. Denne lille Olle som nu har gått in i den fullständiga sammansmältningen med hela verkligheten, han säger till er, ni ska fortsätta att leva detta jordiska liv som för mig, Olle, har blivit avbrutet. Låt er inte brytas ner av vad som hänt, utan låt er byggas upp. Fortsätt att leva detta jordiska liv, möjligtvis i saknad, men i hopp om återförening. Och det ska bli en återförening bortom alla jordiska förväntningar.
Hur har han det, lille Olle? Var är jag nu? Ser han mig? Kan han följa mina tankar? Uppfattar han min saknad? Eller är han fullt upptagen med sitt i en ny existens? En ny fas av varandet i en för oss okänd dimension av livet? Vad händer själen efter döden? Blir vi annorlunda till sinne och personlighet? Är Olle fortfarande en barnasjäl? Eller är han vis av mänsklighetens samlade erfarenhet trots sitt korta liv här? Spelar sånt längre någon roll? I den muslimska mystikersekten, Sufiorden, tror man att det individuella tar slut i och med döden. En urgammal sufi-berättelse förklarade på följande sätt. Om en regndroppe faller i havet kan det med gott samvete säga jag är havet. Men påstår sig regndroppen vara havet innan den ramlat i, då ljuger den. Och likaså, skulle den hävda att den fortfarande är en regndroppe efter det att den fallit i havet, då ljuger den också. En väldig tanke. Och kanske en tröst att smälta in i en total gemenskap. Den fullständiga tryggheten. Själv föredrar jag tro på individens fortsatta existens. Det blir lättare att släppa Olle om han inte försvinner in i anonymiteten. Paradiset. Själavandring. Sammansmältning. Men inte slutet. Vi ses igen. Tanken ger tröst. Men är tron bara ett sätt att trösta sig? Genom tron skapar vi vår egen föreställningsvärld. Vi som står maktlösa i denna verklighet. Styrkan att fortsätta och handla efter samvetet i en värld som styrs av en moralisk blind natur.
Så vill jag be för Olle. Gud, du är uppståndelsen och livet. Den som söker dig ska leva, även om han dör. Låt vår älskade Olle vakna hos dig. Ge honom det liv som aldrig rinner bort.
Sen får vi därifrån och åkte hem till Imopytten och då var det liksom mat och vin och så där. Och sen kom Pim. Han hade fått välja om han skulle få vara med på begravningen, men han hade då redan varit med på Majas begravning. Och sen var det en god vän till dem vars barn hade dött då Pim hade varit med, så han ville inte vara med. Så han kom senare med en kamrat. Det var väldigt skönt när han kom, för att det var liksom att livet återvände med Pim. Men han var precis som vanligt. Men då var det en ganska uppsluppen stämning nästan, blev det så småningom framåt mot kvällen. Och Jims pappa satt och berättade gamla flygarhistorier. Han har varit flygare och skojade.